Hoppas ni är glada och fyllda av frid och Guds närvaro. Det behövs med tanke på dagens budskap. För det är inget roligt att lyssna till. Det är till och med fruktansvärt det som står här. Men det är en del av Guds ord. Och vi har fått detta till uppmuntran trots allt. Och också till en korrigering så att vi kommer rätt. Det här är ju fortsättningen av Uppenbarelseboken. Och vi har kommit till det 16:e kapitlet. Uppenbarelseboken kapitel 16, och det handlar om de sju sista plågorna. Jag sa ju, det var inget roligt ämne. Det vi går igenom i dagens text, det beskriver jordens och mänsklighetens mest fruktansvärda tid. Det är en kort tid, på max 3,5 år, som sen, tack och lov, leder fram till den mest fantastiska fredsperioden som jorden har haft någonsin. Det får vi inte glömma. Vi läste i Uppenbarelseboken i kapitel 15 i vers 1. Och jag såg ett annat stort och förunderligt tecken i himlen. Sju änglar med sju plågor, de sista. För med dem når Guds vrede sin fullbordan. Det är alltså de sista plågorna. Tack och lov. Efter dem kommer det inga fler. Det är gott att veta och komma ihåg. Tiden vi pratar om kännetecknas av att hela vårt samhälle har valt att vända Gud ryggen. Och de tillber mörkrets makter. Allt ifrån de högsta politikerna och ända ner till den stora allmänheten, den breda allmänheten. Alla har valt medvetet att vända Gud ryggen och att följa den röda draken, vilddjuret från havet och vilddjuret från jorden, alltså antikrist och den falske profeten och Satan förstås. Det har de gjort medvetna. Vi har hört om tre änglar som kom innan dess med en sista chans. En ängel som hade kommit med det eviga evangeliet och bjudit in människorna. Vänd om, ge Gud äran. En annan som hade varnat, ta inte emot märket, tillbe inte Satan. Men nu har de alltså valt, och de har valt fel. Och det är den tid nu som behandlas här, där Gud sätter ner foten. Han sätter stopp för ondskans makter. Och de går mot sin säkra undergång. Guds vrede, som den kallas här, drabbar jorden innan en 1000-årig period av fred, rättvisa och stabilitet tar vid. När Jesus sitter på tronen i Jerusalem. Dessa sju vredesskålar som vi läser om här i kapitel 16. De påminner väldigt mycket om det som hände under de sju basunerna som vi har hört om tidigare. Men det finns skillnader. Det finns en stor och viktig skillnad mellan basunerna och vredeskålarna. Den stora skillnaden mellan dem, det är storleksordningen. Basunerna, om ni vill hemma läsa det igen, de berör en tredjedel av allt det som drabbas. En tredjedel av solen, en tredjedel av havet, en tredjedel och så vidare. Vredeskålarna som vi kommer att höra om idag, de drabbar helheten. Nu är det inte längre en tredjedel, nu är det allt. Det är en stor skillnad i storleksordningen. Jag vill läsa de första två verserna i kapitel 16. Och jag hörde en stark röst från templet säga till de sju änglarna: gå ut och töm Guds sju vredeskålar över jorden. Och den första gick bort och tömde sin skål över jorden, och onda och svåra bölder slog upp på de människor som hade vilddjurets märke och som tillbad dess bild. Guds vrede drabbar här nu först människorna. Vilka människor? I princip alla. Förutom de som inte har tagit emot märket. Men vi har ju hört och läst att i princip så är det nästan alla som kommer ta emot märket. Och därför drabbar detta i princip alla. Världens befolkning kommer att drabbas av fruktansvärda bölder. Eller man kan säga sår. Variga sår. Bölder. Det är det ordet säger. Om vi vänder på det så kan vi se att de som följer med strömmen bara för att slippa problemen, de kommer i slutändan att få mycket större problem. Är du med? Tar man märket för man vill slippa problem, då hamnar man i slutändan i mycket större problem. Redan här och nu och i all evighet. Så det är inget alternativ egentligen. Och tänker så här att ja, jag tar märket bara för att jag vill inte ha problem. Min familj ska ha det bra. Mina barn ska ha det bra. Jag tar märket. Det är inget alternativ. För de som tar märket, de kommer att drabbas av dessa bölder. Och det är någonting som kommer ifrån Herren. Och vi har redan tidigare hört och läst att detta påverkar ju hela evigheten. Detta beslut. Att lämna Jesus, och det gäller ju också redan här och nu, idag. Att lämna Jesus och följa världen kan i början verka vara enklare. Det ser så bra ut. Så mycket enklare. Kanske trevligare, skönare, behagligare. Men allt detta är ju bara en lögn. För djävulen, han är lögnens fader. För i förlängningen blir det onda och svåra bölder om man följer världen. Så många människor som lider i vår värld. Som har fallit för lögnen. Och det gick bra. Och det såg så fantastiskt gott ut. Men i slutändan, hur många lider inte på grund av att de har följt den breda vägen? Det är inget alternativ, vänner. Det blir inte bättre. Det är inte enklare. För det blir ett lidande som Jesus så gärna vill skydda oss för. Han vill ge oss det eviga livet. Han vill ge oss livet redan här och nu. Han vill välsigna oss. Han vill bevara oss. Han vill ge oss den här friden, vilan, kraften i den helige ande. Han har ju allt som vi människor längtar efter att ge. Det har vi hos Jesus. Inte någon annanstans. Halleluja. Den andra tömde sin skål, och nu är det vers 13 i kapitel 3 i kapitel 16. Den andre tömde sin skål över havet, och havet förvandlades till blod som från en död, och allt liv i havet dog. Havet i bestämd form, alltså hela havet, förvandlas till gammal blod. Blod som från en död man. Inget levande kan existera i det. Och allt livet i havet dör. Det här är ofattbart. Det betyder ju att det finns ingen mat som folk längre kan ta ut i havet. Tänk så många som livnär sig på fiske över hela vår jord. Men det är inget liv kvar. Ni som har varit i Israel och stått vid Döda havet, ni vet att det finns hav utan liv. Döda havet, salthavet i Israel, det är också utan liv. Här är det inte salt, utan här är det blod, men det är utan liv. Hebreerbrevet 10, vers 31 säger att det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Vänner, den här bilden att Gud är en snäll farbror och vi kan göra vad vi vill och han kommer ändå och klappa oss på axeln och säger det är okej. Den bilden, den är inte sant. Han vill frälsa, han vill rädda. Han har gett sitt eget liv. Han har gjort allt för att rädda oss. Visst, han älskar oss som ingen annan älskar oss. Men det finns också konsekvenser för synden. Och Gud och synden, den är inte kompatibel. Det går inte ihop. Gud är också helig. Han är rättfärdig. Vi får inte glömma när vi nu fortsätter att titta på de här skolorna. Det här drabbar en mänsklighet som medvetet har valt bort honom. Och medvetet har valt att tillbe Satan. Vers 4-7 i kapitel 16. Den tredje tömde sin skål över floderna och vattenkällorna, och de förvandlades till blod. Och jag hörde vattnets ängel säga: rättfärdig är du som är och som var, du helige, för du har fällt denna dom. De spillde heligas och profeters blod, och därför har du gett dem blod att dricka. Det är de värda. Och jag hörde altaret säga: ja, Herre Gud allsmäktig, sanna och rätta är dina domar. Igen, det är alla floder och vattenkällor, inte längre en tredjedel, alla som kommer att drabbas. De kommer att förvandlas till blod. Visste du att det fanns en vattensängel? Det var nytt för mig. Det har ju stått där hela tiden, men jag har inte tänkt på det. Men det står så. Det talas om vattensängel. Gud, han håller sin hand över det vi tar så självgivet, så självklart. Vi tycker vattnet, ja, men det är en del av naturen. Så pratar vi moder natur. Men tänk att till och med vattnet som vi har det, som vi älskar det, som vi gillar det, i sjöar och floder och bäckar. Gud håller sin hand över detta. Han har ju skapat det. Och det finns en som är ansvarig. En områdeschef för vattnet. Bara en liten tanke så där vid sidan om. Helt underbart. Han håller hela världen i sin hand. Det är min pappa. Tycker det är en fin tanke. När Guds vrede fortsätter att välla ner över jorden och floderna och vattenkällorna, så drabbas de med samma straff som havet. Det vill säga, de förvandlas till blod. Men vattnets ängel, han träder fram och säger: det här är rättfärdigt. Vi kan tycka, men Gud, vad håller du på med? Budskapet är att du är rättfärdig, du är helig. De prisar Gud för detta. Det som händer nu, säger ängeln, det är ju bara rättvist. Det är de värda, säger han. Vilka är de? Jo, det är ju Satan och alla som följer honom, som har dödat profeterna och spillt deras blod. Och nu faller det tillbaka till dem, och de får själva dricka blod. Kommer du ihåg martyrerna under Guds altare? Vi läste om dem. Martyrerna som ropade: Herre, du som är helig och sannfärdig, hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och utgräver hämnd för vårt blod? Kommer ni ihåg? Och då sa sig till dem: var tysta en kort tid, var stilla. Ännu inte, men det kommer. Nu har tiden kommit. Verserna 8 och 9. Den fjärde tömde sin skål över solen, och den fick makt att bränna människorna med eld. Människorna brändes av stark hetta och hädade Guds namn, han som har makt över dessa plågor. Men de omvände sig inte, så att de gav honom äran. Medan den fjärde basunen drabbade bara en tredjedel av solen, månen och stjärnorna, så är det nu hela solen. Och i skillnad med basunen, då solen förlorade en del av sitt sken, så är det nu så att den blir superhet. Den blir till en brinnande eld, kan man säga. Solen blir hetare och den lyser starkare, så att människorna brändes av stark hetta. Och så står det här i det som vi har läst: varifrån kommer dessa plågor? Vem har makt över dessa plågor? Är det den eldröde draken? Nej. Vredeskålarna kommer inte från Satan. De kommer från Gud. De kommer inte från den mäktige antikrist. Det är inte den alldigenom falske profeten som kommer med dessa domar. Det är inte världens ledare med all sin makt. Inte de som regerar öppet, och då inte de som försöker att styra i hemlighet. Nej, det står i vers 9 att det är Gud som har makt över dessa plågor. Och det konstiga är att människorna tydligen vet att plågorna kommer från honom, eftersom det står att de hädade Guds namn. Istället för att vända om, istället för att säga förlåt, istället för att gå ner på sina knä och ropa till Gud: rädda oss, fräls oss, så hädar de hans namn. Visst har de förstockat sina hjärtan och följer Satan. Och det är därför de drabbas av allt detta. Verserna 10 och 11. Den femte tömde sin skål över vilddjurets tron, och dess rike lades i mörker. Människorna bet sig i tungan av smärtan och hädade himlens Gud för sina plågor och sina bölder. Men de omvände sig inte från sina gärningar. Så efter den här superheta solen så kommer nu mörkret. Och det har spekulerats i om det är någon solnova, den liksom exploderar, det blir superhet och sen blir den mörk. Jag vill inte gå in på dessa frågor, för vi vet inte. Det vi vet, det är att det kommer bli ett mörker efter att solen har varit extra het. Mörkret lägger sig över hela Antikrists rike. Var finns Antikrists rike? Är det i Rom? Är det New York? Är det Babylon? Är det Jerusalem? Hela världen! Exakt! I och med att han kommer att härska och regera över hela världen. Och alla folk och tungomål och folkslag kommer att tillbe honom. Så det kommer över hans rike, det vill säga över hela jorden. Tänk dig ett komplett mörker, både dag och natt. Kan du föreställa dig detta? Inte ens månen eller stjärnorna kommer att ge en liten orientering. Det är natt. Och jag tänkte tanken att det kanske också innesluter det konstgjorda ljuset. Tänk om elnätet över hela jorden slås ut. Ingen gatubelysning. Inga mysiga ljus i hemmen. Inga upplysta fasader eller reklamskyltar. Inga telefoner, ingen tv. Inga datorer. Nu står det inte i detalj, men vi vet att det kommer att bli ett mörker som lägger sig över hela hans rike. Och i detta mörker finns sviterna från de första skolarna kvar. Det är inte så att de har varit och nu kommer något annat, utan det står att människorna kommer att lida fortfarande under plågorna och bölderna som de fick i första skolan. Så det är pågående. Hur reagerar människorna nu? Medvetna om att allt detta kommer från Gud, så fortsätter de och hädar himmelens Gud. Vers 12 till och med 16. Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat. Och dess vatten torkade ut så att vägen öppnades för kungarna i östern. Och jag såg att det ur drakens mun och vilddjurets mun och ur den falske profetens mun kom tre orena andar som liknade paddor. De är onda andar som gör tecken och de drar ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den allsmäktiges stora dag. Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder så att han inte går naken och man ser hans skam. Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon. Den stora floden Eufrat, det är ju den naturliga gränsen mot kungarna i öst. Där har vi Asiens stora folkgrupper. Idag är det miljarder som bor där. Indien, Kina och så vidare. Hur många de kan vara vid det här laget, det vet vi inte. Det har ju redan skett så otroligt mycket med fruktansvärda krig. Vi har läst om ett krig där en tredjedel av jordens befolkning dör. Och det har ju hänt innan. Vi har läst om alla dessa plågor och människor dör ju av allt detta som händer och sker. I krig, i sjukdomar, i hungersnöd och allt detta. Så vi vet inte hur många som är kvar. Men det finns kungar i östern. Och de kommer nu, när Eufrat torkar ut, de kommer mot Israel. de här onda andarna som går ut ur Satans, ur antikrist, ur den falske profetens mun, de för dem till Israel, de drar dem till Israel. Med under och tecken till och med, så står det här i texten. Att den stora floden Eufrat torkar ut, det är en intressant detalj. För det finns redan nu tydliga tecken på att Eufrat håller på att torka ut. Och det har att göra med dammbyggen som man gör i Turkiet. Det har att göra med att man tar väldigt mycket av floden för att bevattna i stora åkrar. Så man kan redan nu se att Eufrat, den stora floden, den håller på att torka ut. Det är inte helt och fullt än, men det har blivit mycket mindre vatten i den. Och det finns risk för, om de fortsätter med sina dammbyggen, att den kommer att torka ut. Gud håller på att förbereda det som händer och sker. Men det är inte bara kungarna ifrån östern som kommer. Det står ju i det vi har läst. Tillsammans med världens alla kungar blir de ledda av orena andar som utgår ur den sataniska treenighetens mun. Tillsammans med världens alla kungar. Jag tänkte, jaha. Antikrist, han är inte bara en som regerar som en diktator över hela jorden. Utan det finns fortfarande kungar i hela världen. Det finns kungar i östern, det finns kungar i hela världen. Som helt enkelt ger sin makt åt honom. Det är så vi får tänka oss det. Det är inte en som regerar över alla. Utan det finns fortfarande kungar i de olika länder. Lite som FN. Och så sitter någon där i toppen. Som är antikrist. Men det finns fortfarande kungar. Det är en intressant information vi får här mellan raderna nästan. För nu kommer de. Och de kommer till en plats som på hebreiska kallas för Harmagedon. Det är en plats nedanför Karmels sluttningar, berget Karmel eller åsen Karmel i Israel. Jag har stått där så många gånger med grupper och flera av er kanske också har stått där och sett. En jättestor dalgång, en slätt, Israeldalen eller Israelslätten som utbreder sig nedanför den urgamla staden Megiddo. Det är en intressant stad. Där finns det mer än 20 olika lager av kulturer. Så det är en stad som går tillbaks till nästan Adam och Eva, höll jag på att säga. Och så har folk bott där hela tiden. Och så har staden blivit förstört, så kom en ny och byggde. Så blev det förstört och en ny som byggde. 21 eller fler sådana lager ovanpå varandra i staden Megiddo. Idag är det en ruinkulle. Men det här Harmagedon, då får vi förstå att på hebreiska heter det Harmegiddo. Och Har, det är ett berg. Och Megiddo, det är platsen, det är staden. Och därför heter det så, Harmegiddo eller Harmagedon. Dit samlas världens kungar, östens kungar, och de gör detta uppdrag av Satan, antikrist och den falske profeten. En intressant plats, för otaliga gånger i historien har det kämpats ut krig just på den här slätten. Egyptierna har varit där, kämpat mot Israel. Deborah med Barak och Sisera, det vi läser om i domarboken, det var i den dalgången. Det var nere i den dalgången som Elia dräpte Baalsprästerna. För det är bäcken Kishon som går igenom den dalgången. Korsriddare har kämpat och stridit i den dalgången. Till och med Napoleon har varit där. Han stod, tittade ut över slätten och sa, här skulle jag gärna vilja kriga. Tyckte det var en perfekt plats för ett slag. Dit förs världens konungar. Men vet ni vad? Hela världens makter, alla de sataniska makter, de kommer inte längre än så. De kommer inte längre än till Megiddo eller Harmagedon. För detta är Guds den allsmäktiges dag. Glöm aldrig detta, att det är Gud som är allsmäktig och ingen annan. Och hur det går för dem där vid Harmagedon, det kommer vi inte få höra idag. Det måste bli lite spänning också till en annan gång. Det kommer vi att få höra om när vi kommer till kapitel 19. Idag får vi bara veta att de samlas där. Och nu insprängt i detta som vi har läst, i detta dramatiska skeendet, så hör vi plötsligt Jesu röst här i vers 15. Se, säger han, se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder så att han inte går naken och man inte ser hans skam. Som från ingenstans så hör vi plötsligt Jesus säga detta. Och jag tror han vill bara säga till alla som läser detta: hej, lyssna nu här. Hör på. Hallå där, säger Jesus. Du behöver inte hamna där. Du behöver inte hamna där med antikristarmer. Du behöver inte ens hamna under alla dessa vredeskålarna. Du behöver inte vara med om allt detta hemska. Vad är lösningen? Var vaken. Var vaken. Se till att du är klädd i min rättfärdighet. Det är ju de kläderna han talar om. Han pratar inte om min bruna kavaj. Han pratar om rättfärdighetens kläder som vi ska ha på oss. Och vilken rättfärdighet klär oss inför honom. Ja, det är ju Jesu blod och hans rättfärdighet. Tro på mig, säger Jesus. Håll fast vid mitt ord, så slipper du stå där naken och skamsen. Halleluja. Han säger, jag kommer snart som en tjuv om natten. Han säger, ha olja i din lampa. Han säger, lev nära mig. Han säger, lyssna till mina ord. Låt dig dagligen fyllas av den helige andes kraft. Det här är ju vägen. Det finns kläder som jag vill ge till var och en som tar emot mig. Så att du har vita och rena kläder. Så att du inte behöver hamna här. Det finns ett val, vänner. Så det här är ju ett budskap plötsligt rakt in i vår tid. Rakt in i dag. In i denna dag. Ingen tvingar dig att hamna under Guds vrede. Tvärtom. Jesus han står idag och säger, kom till mig. Vänd om. Tro på mig. Jag vill ta dig ut ur domen. Halleluja. Vilken himmelsk pedagogik. Mitt i allt detta mörka så kommer detta fantastiska budskap. Vilken välsignad och härlig påminnelse om frälsning och räddning för alla som bara vill. När Jesus har sagt detta så kommer sista vredeskålen. Verserna 17 till och med 21. Den sjunde tömde sin skål över luften. Och en stark röst gick ut från tronen i templet. Det har skett. Och det kom blixtar och dån och åska. Och en så stor jordbävning att något liknande aldrig har hänt så länge människan har funnits på jorden. Så stor och väldig var jordbävningen. Den stora staden rämnade i tre delar och folkens städer störtade samman. Gud kom ihåg det stora Babylon och räckte det bägaren med sin stränga vredes vin. Alla öar flydde och bergen fanns inte mer. Stora hagel, tunga som talenter, föll från himlen över människorna och de hädade Gud för hagelplågan eftersom den var mycket svår. I och med den sista utav de sju vredeskålarna blir domen fullbordad. Rösten som kommer direkt ifrån Guds tron proklamerar: det har skett. Nu är det över. Nu har det hänt. Det som sker där, blixtar, dån, åska och världshistoriens största jordbävning. Vi har haft jordbävningar så sent som nu, Izmir och grekiska öar som har drabbats, så vi vet hur hemskt det är med en jordbävning. Vi har alla hört talas om ännu större jordbävningar som har skett under vår livstid på olika platser. Det är med tusentals döda. Och det är fruktansvärt när marken under fötterna skakar och man vet inte var man ska ta vägen. Nu talas det om en jordbävning här som är större än den som någonsin har funnits. Det är den sista. Det sista som händer. Av vredeskålarna. Och den är så stor att hela jordens geografi kommer att förändras. Man tror ju historiskt att det en gång i tiden har varit så att det fanns en Pangea. Att alla världsdelar har varit en enda stor platta. Man utgår ifrån det. Vad de sen har delat på sig. Man kan till och med ana när man tittar på en världskarta hur de passar ihop, de här olika världsdelar. Och det talas faktiskt om i Moseboken att det var en som föddes som hette, jag tror han hette Peres. Och på hans tid delades jorden. Det som händer här, det kanske är helt enkelt så att Gud flyttar på hela jordskorpan igen. Det som står här att öarna försvinner. Det som står här att bergen kommer att försvinna. Vilken jordbävning, vilken omskakning av hela vår jord. I detta sammanhang kommer den stora staden Babylon och folkens städer att störta samman. Stora hagel som väger ungefär 30 kilo var kommer att slå ner som kanonkulor på det som är kvar. Det är den sista utav vredeskålarna. Men vad gör människan? De hädar Gud. De hädar Gud. Återigen nämns Babylon. Vi har redan hört det tidigare. Fallet är det stora Babylon. Här talas det om att den stora staden, den delas upp i tre delar. Hur detta ser ut mera i detalj, det kommer kapitel 17 och 18 att tala om. Allt det som vi nu har hört och läst, det är för grymt att vi kan ta in och verkligen förstå detta. Men samtidigt så förstår vi av detta att det som vi ser nu, det som händer nu i vår värld, en jordbävning här, en jordbävning där, vissa problem som finns på vår jord förstås, stora problem, det är inte det som Bibeln beskriver. När detta kommer att hända kommer det att vara obeskrivligt. Långt utöver det som våra medier berättar om idag och det vi upplever idag. Nu förstår vi att detta handlar om Jesus synliga återkomst. Vi har ju också något vi vet sker dessförinnan, uppryckelsen. Och den tror jag, den kan ske när som helst. Att Jesus kommer att hämta sin brud, sin församling, det kan ske när som helst. Därför vaka så att vi inte hamnar där, utan att vi är med i uppryckandet. Att vi är med att möta Jesus i hans härlighet istället för att falla under Guds dom. Så vaka, ta emot Jesus idag. Det är det som är budskapet. Vi väntar inte på dessa hemska vredeskålar. Jag väntar inte på antikrist. Jag väntar inte på en falsk profet. Jag väntar på Jesus. Och när han hämtar sin brud, det har vi ingen tidsplan på. Som en tjuv om natten, säger Jesus, mitt i alltihopa så kommer jag. Men även när vi ser allt detta hemska och tänker oss, eller försöker att tänka oss in i detta, i den här totala förstörelsen, så har vi ändå ett hoppets budskap här i Guds ord. För mitt i den här totala förstörelsen, mitt i detta totala kaos, så kommer Jesus. Han kommer ner. Inte längre som ett litet barn, vi ska snart fira jul. Inte längre som den som teg som ett lamm när han fördes bort för att slaktas. Utan då kommer han som konungarnas konung, herrarnas herre. Men han kommer. Det fortsätter inte med Satan och antikrist och den falske profeten. Det är inte där Bibeln slutar. Utan Guds ord slutar med att Jesus kommer tillbaka. Halleluja! Allt som har förstörts genom dessa vredeskålar kommer att återställas. För det finns en framtid för den här jorden i minst 1007 år till. Varför säger jag 1007? Jo, för att det står ju 1000 år här, fredsriket. Och dessförinnan så måste ju antikristriket ha varit 7 år. Så även om det skulle börja imorgon, då är det minst 1007 år kvar för den här jorden. Så det har jag ett budskap till Greta. Läs Guds ord. Den här jorden kommer inte att gå under. Det blir hemskt, det blir fruktansvärt. Men det kommer ifrån Gud, det kommer inte från våra bilar. Det kommer inte från vår industri, utan det här blir tecken som kommer ifrån Guds tron. Och det kan vi inte stoppa. Vi kan inte stoppa Guds vredeskålar genom att vi börjar och äta bara grönsaker. Vi kan bara stoppa Guds dom genom att vända om. Bli frälsta, ta emot Jesus. Det är budskapet. Inte grönsaker, utan Jesus. Det är budskapet av hopp till vår värld. Och det är viktigt att vi ser det i rätt sammanhang. Havet, floderna, vattenkällorna som har blivit till blod, de kommer att bli friskt vatten igen. Till och med döda havet, säger Hesekiel, kommer att bli frisk. Halleluja! Och träden och grönskan som har blivit förstörd, den kommer att blomma upp igen. Jag menar, han som har skapat allt från början, han behöver bara blinka med ögonen eller säga ett ord, viska ett ord. Och så uppstår allt igen, bättre än innan. Martyrerna kommer att uppstå och regera med Jesus. Och jorden kommer att ha sin bästa tid någonsin under fantastiska 1000 år. Jag tycker mitt i allt detta så får vi vara så otroligt tacksamma till Jesus att han har gett oss ordet. Så vi inte är ute där och famlar i mörkret och tappar hoppet. Herre, jag tackar och prisar dig för ordet som är sant. Du har inte gett oss en saga. Du har inte gett oss en propagandabok. Du lovar oss inte det som inte är sant. Du talar sanningen. Och den kan göra ont ibland. Men du talar också sanningen när du säger att alla får komma till dig. Alla får ta emot frälsningen. Alla får ta emot reningen. Alla synder blir förlåtna när vi kommer till dig. Att vi har det eviga livet, det är också sanningen. När vi bara tror på dig, när vi följer dig, när vi älskar dig. Herre, hjälp oss i detta. Gör oss starka i vår tro. Fyll oss med din helige ande också idag, här och nu, Herre. Fyll oss till bredden så att vi kan gå i din kraft. Herre, låt oss vara glädjens och hoppets budbärare till människorna. Låt oss komma med rätt budskap till människorna. Budskapet om dig, det eviga evangeliet. I Jesu underbara namn. Amen.